här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med ekonomijournalisten Per Agerman. Du har specialiserat dig på ekobrott. Välkommen hit.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Du har jobbat länge för Realtid och Affärsvärlden, men man har också sett dig som researcher i uppdraggranskningsprogram som rör penningtvätt för Swedbank och muthärvorna runt Ericsson.
Ja, men det stämmer. Vet du, jag är ju frilans numera sedan ett par år tillbaka och ja, jobbar lite grann för Realtid fortfarande och även SVT då, nu och då. En del spännande projekt, absolut. Det stämmer.
Otroligt spännande projekt brukar du vara inne
på. Ja, men det har det varit. Ja. Det har varit.
Och sen har du också genom åren specialiserat dig på insiderhandel och det är faktiskt därför du är här idag, för du är också en specialist på Fingerprint Cards.
Detta spännande bolag, ja.
Du har också skrivit en bok tillsammans med Carolina Palutko Macchius som heter Fingerprint The Story. Den kom ut 2017. Och det gör ingenting att den har några år på nacken, för igår så kom domen i ett omtalat insideråtal mot Johan Karlström, bland annat storägare och, ska vi säga, tidigare ordförande i Fingerprint
Cards. Ja, det får man säga då. Han avgick ju igår här efter domen. Så att...
ja. Domen som kom igår, vad ska vi säga om den?
Ja, men det är väl en slutpunkt eller liksom delslutpunkt på då en historia som har hållit på i väldigt många år. Och det är det som täcks in i våran bok som kom då, som du sa, 2017. Den täcker in de här händelserna som då framförallt utspelade sig 2012-2013. Så det är ungefär 10 år sedan då som det här, de här sakerna hände. Och domen tar ju då helt enkelt upp det åtalet då som har växt mot Johan Karlström när det gäller insiderbrott då. För han har gjort ett antal affärer i Fingerprint, aktier och varanter och sådär, som då nu även tingsrätten hävdar då är i alla fall en del av dem har varit insiderhandel då helt enkelt. Och det har ju tagit väldigt lång tid att få fram den här domen, så det har ju varit exceptionellt sekt helt enkelt att komma hit.
Men du har också följt den här rättegången på nära håll och vi kan väl säga då i huvuddrag så handlar det, är ju händelserna som handlar om Johan Karlströms värdepappershandel i Fingerprint Cards och den kommunikation som har föregått handel där åklagarna har hävdat att han har fått tillgång till insiderinformation, alltså information om bolaget som inte är allmänt känt och som kan vara kurspåverkande och har handlat då med den här informationen.
Absolut. Och vid den här tidpunkten så var han ju vd på Fingerprint då, så han var ju väldigt, så att säga, han var en central person i bolaget, så att säga, i bolagets verksamhet vid den här tidpunkten.
Han har dömts till 18 månaders fängelse av tingsrätten. Han förnekar ju alla anklagelser och han sa också igår att han kommer överklaga den här domen. Gårdagens dom, det blev liksom också en halv seger för Fingerprint Cards på ett sätt för storägaren då, Johan Karlström, som stod åtalad för då grovt insiderbrott vid 7 tillfällen. Eller var det 7 tillfällen?
Från början var det 7 tillfällen, men en åtalspunkt var nedlagd då på förhand, så att det de har behandlat, så att säga då, aktivt under rättegången är 6 stycken åtalspunkter. Och där så vann ju då åklagaren framgång på 4 och Johan Karlström på 2. Men lägger man till den här 7:e då, så blev det 4-3. Och sen var det, bara för att göra det ytterligare mer komplext, så var det en av de här åtalspunkterna som åklagaren vann. Där var det en del av den åtalspunkten som inte fick gehör då. Så att man kan säga att det, kan man säga att det kanske var en halv steg till då för Johan där.
Stockholms tingsrätt, de friar honom på 3 stycken. Då. Men det är samtidigt då liksom en klen tröst när han samtidigt då döms till fängelse utav tingsrätten här. Men han får ju också viss rabatt utav tingsrätten eftersom den här rättegången har tagit så lång tid. Kan du säga något om den rabatten?
Ja, men precis. Det har ju gått väldigt många år då, från det att det väcktes åtal till att det nu har blivit en första dom. Då, så har det gått, det måste vara rekord, tror jag, i nästan, ja, kanske svensk rekord. I alla fall rekord i insidersammanhanget är väldigt långt mellan åtal och dom. Och då är det så att både, så att säga, svensk lag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter har ju då vissa krav på att man ska, så att säga, få en snabb process, eller som en effektiv processföring som man inte ska behöva gå och vänta på att vara ett sånt här åtalsfängelse, om man säger så. Och då, om man får vänta för länge, så har man rätt att få rabatt, och han får 8 månaders rabatt då, så att de vill egentligen ge honom över 2 års fängelse, men de då backar ner till 1,5 års fängelse i domen på grund av just det här med att de har tagit så lång tid då. Och det är också intressant, där det har ju varit en debatt lite grann i media, vem är det som är skyldig till att det här tagit så här lång tid? En del menar att Johan Karlström och hans försvarare har liksom då fördröjt saker, men...
Ja, de har själv skjutit upp och sen har Ekobrottsmyndigheten också skjutit upp.
Och är det ett fall så sköt även tingsrätten upp det faktiskt, ja, för att de inte hade salar och varje och sådär, eller resurser att behandla målet just då. Så att, men tingsrätten säger liksom rakt av att Johan Karlström har fått vänta alldeles för länge och han har fått vänta sedan 2018. Så att de menar ju att det har gått 4 år som inte är hans fel. Där är de väldigt tydliga.
Den här rabatten bara, vad är en väntan värd? Vad är varje år värt i rabatt? Finns det en sån debatt? Eller hur ska man liksom värdera det?
Jag är ju inte jurist själv och liksom inte expert på det här liksom med påföljdsfrågor och så, men det tycker jag själv är så här, som lekman är så här lite, det är lite woody runt det. Liksom att du har ju i då brottsbalken så står det ju att det kan bli upp till exempelvis då 6 års fängelse eller 4 års fängelse. Alltså väldigt tydliga så att säga, siffror. Men sen så när det kommer till den här bedömningen, när man ska sammanväga då flera åtalspunkter, flera fällande punkter och baka ihop det liksom till ett straff helt enkelt, då är det mycket, tycker jag, tingsrätten som själv bedömer och gör någon sorts skattning. Sen finns det säkert liksom någon form av prejudikat och liksom bedömningar som man känner till sedan tidigare, ungefär hur det ska vara, men jag kan inte säga exakt hur det ser ut, men det är alltid så här, tycker jag, lite, jaha, varför blir det just så? Om man lägger ihop det här så borde det kanske egentligen bli jättemycket fängelse, men de bakar ihop saker och liksom och ja, en egen modell för att beräkna straff helt enkelt. Så att jag kan inte säga exakt hur det har gått till i det här fallet. De menar att brottsligheten på de punkter han fälls, där skulle han då egentligen få 2 år och 4 månader. Så säger de sen att han ska få rabatt med 8 månader på grund av den här tidsutdräkten. Men om man då tar 2 år och 4 månader och så minus 1 år och 6 månader, så får man inte 8 månader. Så att, eller får man det? Vad heter det? Så att, där blir det lite svårt att vad den där extra månaderna kommer ifrån, vet jag inte riktigt.
Men vi måste också säga fingerprint cards. Vi har en del unga lyssnare. De har inte riktigt tänkt med vad det här är för bolag egentligen. Det här var ju ett av Stockholms börsens mest omsatta bolag och det har varit väldigt många liksom uppgång och fall också kommunikationsmässigt. Du som ändå har skrivit en bok här om Fingerprint, The Story. Jag får läsa
boken. Nej, men det är en fascinerande liksom bolagsresa bakom den här då, ganska tråkiga för bolaget domen liksom som kom igår då. Kort kan man säga då att de utvecklar helt enkelt fingeravtryckssensorer som kan användas då exempelvis i mobiltelefoner, datorer, och nu vill de även in då på sådana här, vad heter det, betalkort som man ska kunna ha då en sensor på sitt Visa eller Mastercard är den senaste så att säga, utvecklingslinjen där. Och där har de, framförallt när det gäller mobiler, så har de vunnit framgång, jag tror här under början på året i år då, så passerade de gränsen 600 telefonmodeller med sin inbyggda sensor. Så att det är ju en stor så att säga, ingenjörsframgång ur svenskt perspektiv att de har liksom lyckats så bra då med den här typen av sensorprodukt. Då. Och det är olika typer av sensortekniker. Man kan ha den då under glaset på telefonen eller på sidan. Och så här, ja, du vet, det är ju en sån standardfunktion då på många mobiler helt enkelt. Och där är de stora liksom.
Oh. Jag får bara tillägga här att detta började de ju med för så himla länge sedan. Alltså detta är ju långt innan Apple kom med sin tumavtryck i telefonen. Det här är ju ett gammalt patent.
Absolut, absolut. Alltså det första patentet som ligger bakom det här bolaget kom till då redan i början på 80-talet. Och det finns jättekul patentskisser där de har just sånt här då betalkort. Och så har man då en sensor inritad i det här betalkortet. Och sen har det då tagit... Ja, 40 år att komma till en fungerande produkt, men det är historiken bakom. Så det är en väldigt lång och vindlande resa som du sa, som det här bolaget har.
Alltså jag kan inte låta bli att säga det här. Det finns ganska roliga bilder som liksom Löfberg-patentet som liksom, det var en ansökan som lämnades in av uppfinnaren Bo Löfberg redan 1981. Så att de var något på spåren här från början. Ja.
Absolut, absolut. Ja. Nej, och den här första idén var ju liksom, det var ett visionärt patent om man säger så. Så att det har ju visat sig vara ett korrekt bedömning. Det har tagit väldigt lång tid att komma dit. Uppfinnaren själv avled tyvärr väldigt tidigt. Och det här var ju då långt innan Johan Karlström kom in och blev vd och sen ordförande i bolaget. Så att det har varit en lång resa. Det är många som har haft det här patentet i sina händer under årens lopp.
Jo, men också om man läser din bok så är det ju liksom flera år där man tror verkligen att det här kommer slå, det här kommer bli stort och det kommer någonting. Och där är ju också Johan Karlström, han är ju verkligen rätt på det kan man ju säga.
Absolut, de har en produkt som alla borde vilja ha, ungefär så. Mm. Det finns väldigt många olika tänkbara användningsområden, men sen är det alltid stor skillnad mellan då en bra idé och att sen få den genomförd i praktiken är ju som sagt inte minst då en hårt konkurrensutsatt teknologibransch. Så att det är aldrig lätt att gå från en bra idé till en då massprodukt. Så, att säga. Så det tog väldigt lång tid. Men, och där var det ju framförallt så var det ju Apple då, att de införde fingeravtryckstekniken i sina telefoner i iPhone-modellerna. Apple ville ju aldrig dela sin teknik med någon annan och då blev det så att Fingerprint var liksom den andra aktören på marknaden som hade den här tekniken. Och då blev de ju väldigt efterfrågade bland alla då Apples konkurrenter helt enkelt. Så att där fick de nog en rejäl boost. Och det var ju framförallt då, ja, nu är det nästan också 10 år sedan, men 2013-2014 började den uppgången.
Och då var det framförallt i Asien, man började mot också kinesiska banker och sen så började man också med Huawei.
Just det, precis.
Som blev en stor... Vad säger man? Kund? Mm. Ja, Huawei som blir en stor kund och sådär. Men hur kommer den här insiderhandeln in och spekulationer kring insiderhandel och så? Hur kom det in allt detta? För vi har liksom ett teknikdrivet bolag och sen så har man också då Johan Karlström som har varit en omdebatterad person, inte minst i sociala medier, inte minst på Twitter, vi kommer lite senare då kanske, och inte minst mot EBM också ju, och sådana som kritiserade bolaget och sådär, var han också på. Fingerprint har också haft en, ska vi säga, fanclub, sekt, eller vad säger du?
De har haft många engagerade aktieägare.
Ja. Så säger vi. Vi säger många engagerade aktieägare som också har beskrivits i media som sekt. Och det har också funnits då Twitter-profiler som till exempel Crow Hater som också har beskrivits som en sektledare men som också kan vara en engagerad aktieägare. Lite väl engagerad till och med kanske.
Ja, man får väl, det är ju ett fritt land än så länge så man får vara hur engagerad man vill. Så att säga. Ja, det. Men det är ju en av de fascinerande sakerna med det här bolaget, just att det blev en sån magnetism runt det, att det blev en sån fruktansvärd bass. Så att det var ju liksom en av de sakerna som att jag fick upp ögonen för också, just att vad var det som drog så många så hårt till det här bolaget. Och då givetvis att Johan Karlström var ju ledarfiguren, och det är han ju fortfarande då för en del, men han var ju den centralpunkten så att säga bakom den här liksom håsen i bolaget.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Får vi då säga då med insiderhandel, när börjar man uppmärksamma det och varför?
Det finns så många saker som gör att det här bolaget är så exceptionellt, och tyvärr då så en tråkig sida av Fingerprint är att de har ju då också svensk rekord i antalet olika insideråtal. Så att det är flera personer då i bolagets ledning och i bolagets styrelse som har åtalats och fällts för insiderbrott under årens lopp. Och nu då senast kommer den här domen mot Johan Karlström. Och så det här är ju liksom också en 10-årig historia av insiderutredningar, razzior på kontoren och sådana saker som de har fått leva med. Nu har det varit ett tag sedan sist som det hände, men det har ju då ändå levt fram till nu. Så det är också ett rekord. Så att det är ju egentligen en traditionell upptäckt från marknadssidan. Det är alltså olika banker och börser som har anmält konstig handel till FI och EBM. Och så har EBM utrett och så har man väckt åtal i ett antal fall.
Ett instrument som också tas upp ganska mycket, det är ju turbovaranter. Han frågar ju hur man får handla med turbovaranter till FI, och de ger ganska grönt ljus vad det gäller turbovaranter. Kan du prata lite om de här turbovaranterna som också är liksom ja, ganska tidig del.
Vad heter det? Ja, det är också idag är det ju inte något fenomen som är speciellt nytt på börsen då, eller när man ska spekulera i olika uppgångar eller nedgångar, men då var det ganska nytt som instrument. Och även där blev ju då Fingerprint-aktien med dess olika derivat, olika varianter, blev ju också en väldigt stor handel i, och liksom det blev mycket bass runt. Framförallt om man då kanske trodde på bolaget, så kunde man då köpa in så här och då få liksom extra mycket hävstång i uppgången. Om man då ville blanka och inte trodde på det, så kunde man då göra tvärtom och så. Så det där blev ju liksom ytterligare en sida av det hela. Det blev just den här laddningen som var, blev ju liksom ännu större då, när man kunde liksom få varje kursrörelse blev liksom multiplicerad med då den här variantens hävstång helt enkelt. Då blev det liksom ännu mer tryck i handeln och i den här debatten liksom. För det är också så att när då ibland så gick ju kursen ner kraftigt, och då var det ju klart att de som satt inne med turbovaranter som då var köp så att säga, de åkte ju dit ganska hårt liksom. Det var ju flera varianter som blev knockade och sådana saker. Alltså just att det var vissa kursnivåer som inföll och då liksom likvideras eller liksom defaultar varianten, och det var ju inte så kul om man satt med en sån då. Och det råkade ju faktiskt Johan Karlsson själv utföra en sån där. Han satt med varianter och så blev det en sån här kraftigt börsras. Det var väl i september 2013. Det där har ju blivit en jättestor debatt om vem var det som låg bakom det där kursraset. Var det liksom någon illasinnad konspiration, eller var det bara liksom en marknadsreaktion som var helt naturlig? Ja, det är fortfarande ingen som vet helt och hållet, men det blev en väldigt laddning just i och med att man då kunde förlora och vinna så mycket på de här varianterna i det här bolaget. Och sen just det här med, sen det här specifikt det här med att Johan började handla detta, och så då var det en fråga, var han tvungen att anmäla, om man är sån här insynsperson då, om man är vd eller styrelseledamot, så måste man ju anmäla sin handel till FI, till insynsregistret. Det har ju ingenting så att säga med insiderbrott att göra, utan det är bara att man ska liksom, det finns ett centralt register man ska anmäla, nu har jag köpt aktier, nu har jag sålt aktier. Och då, där var ju en fråga, om man då äger det här via kapitalförsäkring, måste man då göra anmälan, eller om det då är varanter som inte, alltså inte aktier, måste man då anmäla varanter. Och där, om jag minns rätt nu, så fick han just grönt ljus på att han inte behövde anmäla, utan han kunde alltså handla med de här instrumenten utan att visa det för omvärlden. Och det var han ju väldigt mån om, det kan man ju se då i den korrespondens som har kommit fram i förundersökningarna, just att just det här att man kunde göra handel och ta positioner utan att berätta det för omvärlden, det var liksom viktigt för Johan Karlström och en del andra personer då i bolaget.
Som han fick ju också frågan från andra, menar du att det här är okej?
Precis.
Och så svarar han ja. Men de här då, om vi ser till stämningsansökan, så finns det ju då 7 olika punkter. Vad finns det för gemensam nämnare här?
I samtliga fall så är det ganska lätt att förstå och se vad som har hänt. Det är då att bolaget kommer komma ut med offentlig information i form av en pressrelease. Och då i tiden före den här pressreleasen kommer ut, så sker det handel. Johan Karlström köper aktier eller varanter, eller då i ett fall så säljer han när det ska gå stämma för bolaget. Då är frågan så att säga, när han gör de här affärerna då ett par dagar, någon vecka innan releasen går ut, har han då insiderinformation? Har han då alltså handlat på icke-publik information då? Då är det som är så att säga ett rekvisit för att det ska vara ett insiderbrott. Och då kommer man fram till att han har gjort det då i 4 fall, men det är då 3 fall som det inte anses vara det. Så det är egentligen den här bedömningen som domstolen har gjort här i alla de här punkterna då. Vad har informationsläget varit internt på Fingerprint? Han var ju då som sagt vd på bolaget och hade väldigt bra koll på vad som hände i bolaget. Det här med försäljning var ju liksom en topprioritet så att säga för bolaget. Och när de då exempelvis skulle få in en ny order, de hade en partner i Kina som köpte sensorer till rätt stora volymer. Och då var ju frågan så att säga, när kommer nästa order? Hur fort kan vi pusha fram nästa order? Vad är det för pris i den ordern? Och när de sen då gick ut med en release om att de hade fått en order på 20 miljoner kronor eller liknande, så blev det ju en kraftig kursreaktion på det liksom. Så 3 av de här punkterna där han fälls, så handlar det om just den typen av då orderpressmeddelanden från den här partnern HST i Kina. Och där finner då rätten att det är helt såklart att det här är insiderinformation och att han hade den informationen på förhand. Han kände till att det skulle hända, och då har han så att säga skott sig på den informationen. Sen är de punkterna då där han frias, det är egentligen kan man säga mer spännande. Det rör framförallt då en period i juli, augusti, början på september 2013, då det kommer väldigt många pressmeddelanden från det här bolaget. Det är då nya telefonmodeller och det är olika positiva nyheter som kommer under en väldigt tajt period där, ett par veckor. Och då handlar han också om både aktier och varanter. Men där menar då försvaret, och faktiskt också då med framgång, att även om bolaget själv inte hade gått ut med en pressrelease, utan den kom först senare, så var det känt, det var allmänt känt på förhand, för det var så mycket chattar. Det fanns någon pressrelease från ett bolag i Asien, det var en artikel i Asien, och då menade tingsrätten att sammantaget så var liksom de här chattarna och de här publiceringarna i Asien var liksom, då blev det allmänt känt. Där menar ju åklagaren att det är först allmänt känt när bolaget själv går ut med en pressrelease. Men det håller då inte tingsrätten med om, utan det menar de att den här stora floran av chattmeddelanden och så gör att liksom då spridningen var så pass stor att när Johan Karlsson handlar då så är det inte unik information som man sitter på. Och som jag förstår nu så av de första uttalanden från åklagarsidan så kommer de väl att kanske då överklaga och just belysa det här mer i hovrätten, så att säga, vad går gränsen mellan offentlig pressrelease och när är det liksom allmänt spritt på chattar? Det är ju väldigt spännande materia. När får liksom marknaden veta? Enligt vårt regelverk så är det ju egentligen först när bolaget själv går ut med informationen som den är allmänt spridd. Liksom. Och bolaget ska egentligen då kanske vidta åtgärder för att kanske då kontakta börsen eller stoppa handeln och sådana saker. Om det då finns informationsrykten på marknaden ska ju då leda fram till kanske handelsstopp och så. Det har ju inte skett i de här fallen, utan det har ju varit vanlig handel och bolaget har väntat då flera dagar, upp till en vecka med att gå ut med en release. Så att det där är ju liksom en mycket intressant fråga. Liksom, när blir informationen publikt allmänt spridd liksom, och inte?
Jag tycker också det är intressant, för att om man hänvisar till det, att det här var ju ändå allmänt känt, vissa saker ska ju inte komma ut lite hip som happ när det är ett börsnoterat bolag, även om man säger jo, men det här var redan känt, ja, men det ska det ju inte vara, eller nej, tänker precis. Jag fel?
Nej, absolut, nej. Absolut. Nej, men om man tänker i en budsituation, om det liksom är en förhandling om ett uppköp och så, då är det ju såklart att det ska inte läcka någonstans. Och om det läcker så ska det då kanske bli ett handelsstopp, någon form av liksom kommentar från bolaget. Men i det här fallet så är det är lite mer, inte lika tydligt, för det här handlar ju då om utvecklare eller partners i Asien, mobilutvecklare som själva går ut med informationen. Alltså det är tredje part som säger att nu vi har en ny telefon. Och sen så kan man då, om man är duktig på den här tekniken, så kan man förstå att ja, men det är ju faktiskt fingerprintsteknik som sitter i den här telefonen, för det finns inte någon annan leverantör av den här sensorn vid just den här tidpunkten, så de måste vara i den här telefonen. I något fall så var även fingerprint omnämnt i någon artikel som leverantör. Och då är det ju egentligen inte bolaget själv som har läckt eller gått ut med någonting, utan det är ju då en tredje part som har gjort det. Och så där är det liksom inte lika lätt att bedöma, så att säga. Men å andra sidan så är det så här, hur många svenska aktieköpare läser pressreleaser då på kanske andra språk i Asien för att förstå liksom, det är ju en då fråga om det här att traditionellt så var det då så att säga, när bolaget ut med en pressrelease och det kom då kanske telegram på en nyhetsbyrå eller var ute i en stor dagstidning, då var informationen allmänt spridd. Det var så här tydligt, men den här nya liksom informationsvärlden med internet och chattar och så är det ju lite mer svårt att säga när uppnådde den här nivån då liksom av allmänt spridd information.
Och om man då sitter som vd så kanske man kan säga att jag uppfattade det som att det var allmänt spritt. För jag hade sett det på liksom 4-5 ställen plötsligt.
Så att
i min värld så var det allmänt känt.
Ja, så en av åtalspunkterna så säger just tingsrätten det att det, av ett mejl så framgår det då från tidpunkten att det verkar som att Johan Karlsson själv upplevde det som att det här var allmänt spritt. Och just därför så ska han inte fällas.
Men detta då, vad är allmänt känt? Är det lite nytt för dig också som har följt många insidermål?
Nej, man kan säga att den invändningen från försvaret har kommit i ganska många fall. Just det här att man, ja, men jag läste en analys om att det här bolaget skulle köpas upp, eller ja, jag såg på någon chatt att det här var känt. Det har kommit upp även i andra fall, så det är inte helt nytt så att säga. Däremot kan man säga att det här är liksom extra tydligt eller extra ställt på sin spets i och med att det är så väldigt korta perioder här mellan. I det här fallet så handlar det om att han köper aktier om det är den 9 augusti och sen igen den 21 augusti. Och han fälls för 9 augusti men inte för 21 augusti. Och sen kommer pressreleasen den 28 augusti. Så det är så här, liksom, vad är det som händer mellan 9 och 21? Det där är ju väldigt spännande liksom, att gå in lite mer i detalj på och se liksom då, vad är det som förändras då i informationsväg helt enkelt. Bolaget har inte sagt någonting alls om det här, utan det är ju då andra källor till information då. Och det är också en fråga, det är ju klart att det är inte en fråga för ett brottmål, men borde bolaget då själv ta det som agerat tidigare? Om de kände till att det här var allmänt känt och spritt, så kanske de själva borde gått ut lite före med den releasen.
Just det, om man bara, ja, det här är allmänt känt, ut nu. I synnerhet kan man ju säga, eftersom Fingerprint är också kända för att de gick ut med så extremt många pressreleaser. Alltså det här var ju också en intern debatt, att vi får liksom styra upp våra pressmeddelanden. När går vi ut med någonting? Och det vi går ut med, det måste vara mer konkret. Det kan inte vara att det kommer någonting och vi har någonting, utan det måste vara mer konkret. Så att de var inte heller snåla med att gå ut med saker och ting. Så kan man ju säga.
Absolut, absolut. Nej, nej, det var ju någonting som generellt så fick de också en bra kursreaktion på de här då releaserna om att de har fått en ny order eller kommit de varit med en ny modelllansering och så det blev liksom, ja, det blev en del av den här liksom snöbollen som rullade på och blev allt större liksom, att det var en del av den här framgångsbilden av bolaget, så att det stämmer ju.
Det är ju också ganska subjektivt i vilken värld man rör sig i, vad som är liksom allmänt känt, vad som är legio, vad du ska känna till, vilka personer du ska känna till och sådär. Alltså,
absolut.
Det rör oss ju i tunnlar.
Absolut, det är jätteintressanta frågor här. Och det är väl just därför som så att säga, regelverket på börsen är så tydligt med att det är liksom, huvudansvaret ligger på det enskilda börsbolaget. Att när de kan ju bedöma bäst i samråd med börsen, när är det någon form av informationsläckage här som gör att om marknaden inte så att säga, är rättvis, då ska ju bolaget och börsen tillsammans agera. Och det är ju det man har som utgångspunkt, just för att det är bolaget och börsen som har den så att säga, exklusiva liksom, bästa insynen i vad som sker och inte. Och det är som allra tydligast när det gäller en budsituation. Om det då pågår en förhandling om ett uppköp så ska det ju inte läcka ut. Men det kan ju vara så att någonstans så är det någon läcka som kommer. Och då är det ju väldigt tydligt, det pågår en förhandling om ett köp av det här bolaget på då en högre nivå än vad kursen är idag. Då är det ju så här akut, handelsstopp och liksom ut med pressrelease, kommentera, ja, pågår en förhandling eller inte, hur långt har den kommit, den typen av frågor. Det är ett absolut krav liksom.
Men om det rör mindre grejer?
Ja, det är jätteintressant. Och just det här med, ja, vi finns med i en ny telefonmodell. Är det då liksom, hur pass tung är den informationen eller inte liksom? Så det är den frågan som domstolarna kommer få bena i då i det här målet liksom. Just att vi är med i en ny modell. Nu kan man säga att just 2012 och 2013 som det här målet rör då, så just vid den tidpunkten så var egentligen varje ny modell en framgång och liksom det fick mycket uppmärksamhet. Sen kanske det inte är samma nu när man har kommit över 600 modeller 2022, så kanske det inte en ny modell till mer eller mindre har inte alls samma så att säga, påverkan på kursen såklart. Men just då var det väldigt laddat. Man, just det här som du sa, att man gick och väntade på att snart kommer det liksom. Och då passar ju de här nya lanseringsmeddelandena väldigt, väldigt bra in i den här, nu är det på gång liksom, nu börjar det släppa. Och det var ju det som också bolaget gjorde då, att man så att säga, matade ut massa releaser. Men det är ju, ja, det där är ju en bedömningsfråga från fall till fall.
Hur har det varit för dig att sitta och följa den här rättegången då? Du har suttit med i...
Jag har inte suttit med alla dagar. Det var totalt drygt 2 veckor som de satt. Men jag var framförallt med och lyssnade på slutpläderingarna. Och det var väldigt liksom ganska lågmälda tillställningar i det här fallet, att säga bara en åtalad. I vissa fall, om man tar exempelvis i Balder kollektormålet som också kom för några veckor sedan, så var det ju många åtalade. Men det här var liksom en åtalad, 2 försvarsadvokater, 2 åklagare och sen var det någon journalist som var där. Så det var ganska liten tillställning. Det var också en advokatbyrå som följde målet för fingerprinträkning.
Vilken? Eller Fylge? Nej.
Nej, det är bättre styrelseledamoten i Fingerprint, Dimitri Titov.
Titov och Partners.
Precis. Så de hade en utsänd då för bolagets räkning som följde vad som sades.
Och kan man säga någonting om så här stämning? Det var lågmält och det var sakligt och det var inte...
Ja, jag tycker att själva avslutningen var det. Sen så under processens gång så har det varit ganska hårda ord och det har ju bland annat varit krav på att åklagarna ska avträda under pågående förhandling, vilket är väldigt ovanligt. Skälet där var att de menar att åklagarna har begått sekretessbrott då. Vissa delar av förundersökningen vilar under företagssekretess då. Det kan vara hemliga dokument som är värdefulla för bolaget, menar bolaget. Och då var det i något fall som åklagaren hade råkat visa då några slides eller presentationsbilder med den här typen av information som då var hemlig. Så det har blivit en anmälan runt det och man ville även då att de skulle avträda. Och det är ju ganska speciellt så att säga att man tar till sådana hårda åtgärder under en pågående process. Liksom.
Man kan också säga att från Fingerprints sida så har man ju också begärt att flera saker skulle maskas. Absolut. I förundersökningar och sådär. Och där har också varit en diskussion. Handlar det här om att media inte ska få veta saker och ting eller handlar det faktiskt om företagshemligheter? Lite så, va?
Och det kan nog vara båda sakerna som spelar in där. Och det är ju det som är liksom, en annan aspekt av det här med att när det blir en insiderutredning och åtal och rättegång, det är ju just att bolagets liksom interna händelser internt, bolagsinterna dokumentation blir delvis offentlig. Okay. Så det är ju egentligen en katastrof för bolaget att det här har hänt. Men det är ju inte så att säga, det är ju inte åklagarens fel, utan det är ju vad heter det, de som har handlat på det här sättet i det här bolaget som har det ansvaret. Vi har ju nu så att säga, flera fällande domar i Fingerprint och man kan tycka att det är ganska tragiskt att det blivit så ganska ledsamt egentligen. Alltså att man har liksom offrat lite grann bolagets väl och ve på ett sätt för att tjäna då ett par miljoner kronor, liksom, ganska små belopp. Liksom. Så har man sedan 10 år av utredningar och mediebevakning och liksom, ja, eventuellt då att det kanske läcker ut dokumentation till konkurrenter. Jag vet inte.
Liksom. Jo, men för man ska ju komma ihåg att det här är ju liksom en väldigt, väldigt liten spelare på en global marknad där det finns, alltså konkurrensen är ju mördande. Så att det är ju inte heller, det är ju inte oviktigt.
Absolut inte.
Nej, på något sätt. Mm. Så det är ganska intressant. Dels att man liksom, ja, det här rör affärshemligheter, men ja, de här når också dagens ljus på grund av att vi har ledande personer som i alla fall har agerat på ett sätt som har misstänkliggjort dem.
Ja, men precis.
Och i vissa fall då fälls.
Ja,
eller ja, här också fälls.
Ja. Nej, men det är just den, också en spännande aspekt av både i det här bolaget men också såklart i alla insiderutredningar, just att man, det här liksom, att man tar den här risken. För att de här personerna känner ju till var gränserna går och vad som kan bli en konsekvens om man exempelvis då blir vad heter det, anmäld av en börs eller av sin bank för att man har handlat väldigt väl-timat väldigt många gånger. Då man tar en ganska hög risk för att det kommer bli en utredning. Och då är frågan, varför tar man den risken? Den tycker jag kanske är den mest intressanta frågan. Varför man väljer då att både personlig risk men även då en stor risk för företaget för att då kanske tjäna några miljoner kronor. Är det värt det liksom? Om man tar det nu är det ju då flera Balder-chefer som har blivit fällda för insiderhandel för då handel i kollektor. Och det är ju personer som har liksom jobbat...
Detta var innan de kom med en vinstvarning. De handlar precis för
kollektor
en vinstvarning.
Kollektor kom med en vinstvarning och internt på Balder då, som var storägare i kollektor, så hade man fått information om att det gick sämre helt enkelt. Och då valde flera chefer att göra försäljningar av aktier för att då undvika förlust helt enkelt. Mm. Och man spred information.
Rädda pengarna.
Ja, precis. Och, men där blir det ju så att man, då har man liksom, du har jobbat under som över 10 år med att bygga upp det här bolaget tillsammans. Du kanske är då en av Erik Selins närmaste liksom medarbetare, jättestor framgångssaga, och så väljer du liksom att du får den här liksom slutet på din historia blir liksom att du blir fälld för liksom att du var girig och ville ha en miljon till liksom. Det känns ju väldigt på ett sätt väldigt tragiskt att man har liksom hamnat där. Så det är nästan sak som jag funderar på, att vad är det som får personer att ta den här risken liksom, när de vet om att det kan bli den här typen av konsekvens. Och det är ju det här är ju inte alls avancerade upplägg, utan det här är ju handel då på egna depåer och liksom i eget namn liksom. De har inte dolt det här via någon liksom smart sidokonstruktion, utan det här är ju väldigt så här, jag har aktier, jag säljer inför vinstvarningen liksom, och det är så här, okay.
Det är ju lättare att förstå kanske en gång än att man gör någonting med systematik.
Absolut, och just i fallet Fingerprint så är det också då, skulle jag säga, unikt på börsen just att en vd vid så här många fall gör affärer inför att det kommer pressmeddelanden. Normalt så skulle man säga att i ett läge som det var då 2012-2013 med så mycket händelser i bolaget, man köper och säljer inte aktien, man ligger bara still. Eller köper liksom precis i de lägena då det är helt solklart att det finns ingen som helst misstanke om någonting som skulle kunna vara insider. Men i det här fallet har Johan Karlsson köpt väldigt så här aggressivt och väldigt nära inpå. Liksom. Så att det är ju, ja.
Ja, men det är ganska intressant. För säg då att det här överklagar, som sagt, han bestrider ju att det har varit någon insiderhandel. Men du är också inne på att bara risken av att man blir misstänkliggjord, och det kan vara samma sak till exempel med korruption. Nej, men jag förstår inte att det här liksom middagen var jättefin. Nej, men risken att det kan uppfattas så skadar förtroendet.
Precis,
du är inne
precis,
på den
precis.
Linjen.
Ja, men någonstans så är det väl, och det är väl det som jag tror att de flesta, så att säga, börsbolag har som en form av så här intern kultur eller hållning att så här, den här risken är ganska stor, så se verkligen till att ni handlar där det är helt rent och vitt liksom. Det finns ingen tvekan om att nu kan ni handla liksom. Eller att man exempelvis då gör en affär dagen efter rapport, då kan man så att säga köpa eller sälja liksom. Men inte veckan före rapport. Så att och det känns ju som en ganska enkel regel att följa. Men i det här fallet, och det är också spännande i fingerprintfallet här, är ju liksom att, ja, kanske, det är bara en spekulation från min sida, men det kanske var så att Johan Karlström var liksom tvungen att göra detta för att få kontrollen och makten i bolaget. Var han liksom tvungen att göra de här affärerna för att få tjäna pengar, att kunna köpa mer aktier? För att han menar att hans enda, så att säga, mission i livet sedan han blev vd på Fingerprint var att bli en stor ägare. Och han säger att det här är hans livsverk liksom. Han menar ju att Fingerprint är hans livsprojekt. Han ville vara största ägare. Och just vid den här tidpunkten när de här affärerna görs, så är den här posten med A-aktier som är väldigt spännande i Fingerprint.
Ja, det är ju ett speciellt upplägg. Det är ju liksom en skyddad sfär, kan man säga.
Ja, det finns en post med A-aktier som då har en väldigt mycket större röststyrka än den vanliga B-aktien. Och i den här fasen så pågår det då olika, så att säga, förhandlingar om att helt enkelt han ska kunna köpa in sig tillsammans med sina partners i den här posten med A-aktier. Och idag är det ju så att han, det är han som äger A-aktierna. Så att 10 år senare så sitter han ju, så att säga, med en då stor, inte majoritet, men han är ju då den största ägaren helt enkelt med de här A-aktierna. Och det verkar ha varit hans allt överordnade mål att få den positionen helt enkelt. Och det, ja, återigen då, som sagt, det är en spekulation, men kanske var han tvungen helt enkelt att ta den här risken för att få de här aktierna, kunna köpa dem. Han behövde pengar helt enkelt. Jag vet inte om det är så, men det tycker jag är en intressant fråga. Och då kan man fråga sig så här, 10 år senare, var det värt att ta en fängelsedom för det liksom? Jag vet inte, det är kanske olika personer har olika syn på.
En annan sak som är värt att fråga sig där, det är ju så här, är det här det bästa för bolaget och för aktieägarna att den här personen blir då största ägare? Jag vet verkligen inte.
Nej, visst. Nej. Men det är ju en jätteintressant fråga här, och det kan man väl säga, just att det här, i det här bolaget så finns det ju då tusentals aktieägare som har gått in och köpt in sig och förlorat massa pengar på de då nedgångar som kom sen. Det finns också många som har vunnit väldigt, 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 väldigt mycket pengar på den uppgång som var först då. Men det tycker jag också är en aspekt som inte har kommit fram så mycket. Alltså det här, om man tar hela ägarkollektivet, vad är bäst för dem och hur har liksom deras intressen bevarats och skyddats under de här åren? Den tycker jag är en jätteintressant fråga. Och det är just att Johan Karlström har ju, vad heter det, haft en unik ställning genom att han har den här röststyrkan i bolaget. Jag tror att om det har varit ett normalt börsbolag så hade han inte kunnat vara kvar som ordförande under tiden som han, så att säga, var, vet du det, under åtal helt enkelt. Kanske han var tvungen att avgå tidigare helt enkelt. Men han har ju då varit kvar ända fram till domen, och så har det tagit väldigt lång tid att få fram den här domen. Sen såklart, hur mycket har det här påverkat bolagets utveckling? Jag vet inte. Men det är klart att det är också en sak som givetvis spelar in, att det här tar ju tid och energi från personerna i bolaget. Bolaget måste anställa advokater som bevakar deras rättigheter och jada jada. Det är mycket, så att säga, mycket tid och energi som går åt på då egentligen en helt onödig sak. När de då säger sig bara vill göra ett så bra bolag som möjligt, då vill man kanske inte lägga ner en massa tid på och pengar på advokater och att försvara sig runt en insidermisstanke. Så det stämmer heller inte överens med det som han säger, att han bara ville bygga ett stort bolag, där han ville vara en viktig person. Så att, det är många frågor här som man skulle vilja, så att säga, gå vidare och prata mer om med de inblandade.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits i runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt där mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör podd och marknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Men om vi tar det här ägarkollektivet och vi tar också den engagerade aktieägaren Crow Hater till exempel. Det finns ett väldigt roligt reportage i Affärsvärlden som har några år på nacken när de samlas i Gotia Towers. Det är Emanuel Cidea som skrev det. Han är på Dagens Industri nu. Men då är det liksom, man får verkligen den här fotbollssupporterkänslan av det här reportaget. Och hur, ja men det är ju också en kvinna som är där till exempel som ger Crow Hater medicin. För att hon vet att han är allergisk mot någonting. Och han får också någon, som jag minns det, isskulptur till exempel. Alltså han säger själv att vi är vanliga bönder som har tjänat pengar på den här aktien, men där är de ju faktiskt rockstjärnor i små aktieägarkollektivet. Kan du säga något om hans ställning och jag vet inte, den gruppen, fanskaran?
Ja, nej men det stämmer. Det är ju alltså några av de här då mer publika stora ägarna som också fanns på Twitter och i de här olika chattarna tillsammans med Johan Karlström, de var ju liksom gudar och superhjältar, som du säger, om man hade då köpt enligt deras råd och rekommendationer eller då liksom följt deras inlägg och sagt att jag köper in mig, och sen så fick man den här enorma uppgången då som kom i aktien, så blev man fick en väldigt bra avkastning helt enkelt. Det var ju utan tvekan, och där har man liksom, det är väl det fina liksom, om man tar liksom att man har ett bolag som kämpar hårt i väldigt många år och får ett genombrott. De ägarna som har trott på bolaget och följt med länge, de får liksom en bra avkastning. Det är ju så här lite grann, ja, the good story of börsen. Liksom. Alltså den kan man inte säga någonting emot på något sätt. Men det tråkiga är då att vad väldigt många inte kände till var att några av de här personerna då gjorde den här typen av transaktioner liksom i det dolda. För att sko sig ännu mer själva. Där blir det lite grann ett skav mellan den här framgångsmyten och vad de sen då gjorde liksom på kammaren när ingen såg på. Liksom.
Ja, men till exempel Crow Hater hade hur många som helst oavslutade. Att han sa att...
Men det var... han blev i varje fall fälld för att då ha lagt order och dragit tillbaka dem vid ett stort antal tillfällen. Liksom.
Ja, väldigt många. Ja. Alltså inte 10 utan många fler än 10 under ett år.
Ja, ja. Precis. Så även han hade ju liksom ett lite eget intresse att vad heter det? Det var kanske en bild som han kanske inte ville få ut liksom på Twitter och på de här chattarna liksom.
Men om man gör det som han gjorde då, ja, jag säger att jag ska sälja de här stora posterna, för då måste man ju sälja på lite speciellt sätt. Jag säger att jag ska sälja de här, sen så drar man tillbaka. Kan det ha funnits någon på andra sidan där som han jobbar med? Eller vet man det?
Nej, man har egentligen inte utrett att säga varför han gjorde det här. Han sa väl själv att han velade om, skulle han sälja av någonting eller inte? Och sen så, ja, det var liksom en intern fråga i honom. Liksom. Skulle han sälja, skulle han inte sälja? Och sen så, ja, han började processen med att sälja, men sen så drog han tillbaka. Så han verkar ha velat runt det där helt enkelt ganska många gånger. Men det är ju aldrig utrett då, så att säga, om det då... ja, enligt då åtalet så fick det då påverkan på aktiekursen helt enkelt. Att de här stora ordrarna gjorde att kursen påverkades. Men det är inte utrett ifall någon var på andra sidan. Det är det inte.
Har du några teorier där?
Nej, jag har inte kollat på det mer specifikt. Jag inte. Men det är ju klart, att det sticker ut att det var vid så många tillfällen som det här skedde.
Finns det någonting i det här att vara som företag som är som en tonåring, att det är liksom lite omoget och att det därför kan hända sådana här saker?
Alltså, återigen en sån här stor fråga, för du har ju absolut att det var ett liksom ungt och stormigt bolag på ett sätt då, men personerna i bolaget och styrelsen var ju väldigt, väldigt seniora personer. Johan Karlsson själv har ju en lång bakgrund i finansbranschen. Han hade ju väldigt bra koll på hur det funkar med liksom aktiehandel och sådana saker. Det är ju ingenting nytt för honom alls. Du har ju ett par av de här andra dömda personerna som var med i styrelsen. Då har du bland annat en väldigt senior person inom telekomindustrin liksom, som också har en lång och framgångsrik karriär bakom sig, och sen då hamnade det här med en insiderutredning, insiderutal och befäl för insiderbrott. Han fick också näringsförbud. Men det är katastrof liksom. Hur tänkte han när han då gjorde de här affärerna? Väldigt då, på samma sätt, väldigt nära in på kurspåverkande nyheter. Det är ju, man får inte ihop den bilden helt och hållet. Det är inte bara en förklaring att det var liksom ungt och liksom lite vilt sådär. För det är väldigt många av de här personerna som var med. De har mycket god kunskap om hur bolag och aktiemarknaden funkar. Liksom. Så att, och där kokade det liksom ner till någon form av, ja men så här, var det liksom någon form av, de drogs med i någon girighetskultur. Liksom. Jag vet inte. Det är ju, men det är ju den enkla förklaringen i alla fall. Att de såg en chans att tjäna pengar och så ja, tog de den.
Förutom liksom den här fankulturen och förutom alla de här att Fingerprint är omgärdat utav olika insidermisstankar och insiderdomar och sådär, så finns det ju också helt jättemärkliga saker som också har hänt. Det finns en rubrik i din bok, vad säger man, värsta svängen i Hökarängen.
Ja, just det.
Ja, och det handlar ju om, det här är bland de mest små spännande detaljerna som jag vet nästan. För det här var också med i Efterlyst senare. Och då är det någon som går ut med ett felaktigt pressmeddelande om att Samsung har lagt bud på Fingerprint. Och det här är helt fel och det skickas ut via Cision på felaktig mailadress. Och men det når marknaden och börsen handlas här. Alltså aktien handlas och stoppas inte och det tar en stund och så. Och man vet fortfarande inte vem som har gjort det här, eller hur?
Nej, det vet man inte. Man har ju försökt då att bland annat via Efterlysk och försökt att få fram mer information. Vem var det som låg bakom den här releasen? Och man har inte kommit.
Vem var det som gick in i pressbyrån i Hökarängen?
Precis, precis. Ah. Det finns ju bilder på personer som köper ett sånt här, vad heter det, betalkort. Man tankar på pengar på ett betalkort som sen används då för att köpa en domän och sådana saker. Så det är ganska snyggt upplagt så att säga. Och sen så hur man då lyckas komma runt Cisions säkerhetsspärrar. Liksom. Man har då ett kontantkort som de ringer till för att då kolla att det här verkligen stämmer. Och då är det en person som säger att ja, men det här är korrekt information. Så att då trycker de på knappen sen. Liksom. Så det är väldigt snyggt upplagt. Och det var ju liksom en sån här också en perfekt nyhet för bolaget. Man, det hade ju varit mycket rykten om att kommer det komma ett bud på bolaget, kommer någon köpa upp det, och nu var det Samsung som köper bolaget. Det var ju liksom amazing liksom. Men jag kommer ihåg det där att när jag satt själv och följde vad heter det, nyhetsflödet den här dagen när det hände, och just att man såg rätt snabbt att vänta här nu, det här känns inte som en officiell pressrelease från Samsung, det saknas massa saker här som borde vara med i en officiell budkommuniké.
Jag vet, men då är det ju också veteran som sitter och följer det där, för då var det liksom till exempel att det kom ut mitt på dagen var det ju, mitt under börsens handelsdag, och sen så var det också att det saknades pris per aktie. Liksom,
många detaljer som inte var med.
Många detaljer saknades liksom, men om du är småsparare och ser den här nyheten komma bara upp i ditt flöde, då kanske du inte fattar det.
Nej, visst, nej. Mm. Och där var också frågan då om det fanns någon som hade tagit en position inför detta och då för att tjäna pengar. Och där gjorde man det ganska unika i att man helt enkelt man backade massa handel. Så att man handelsstoppade och sen så raderade man ett antal minuters handel på börsen helt enkelt. Så att alla de här affärerna ska bara nollas. Så man, liksom man återkom till den status eller nivå som var då innan den här falska releasen kom ut då. Så det var ju återigen en väldigt unik och speciell händelse i ett unikt och speciellt bolag.
Ja, och det som är väldigt speciellt är ju att man inte har sett någon som har tjänat väldigt stora pengar på den här falska nyheten.
Inte vad någon har hittat, nej. Precis.
Och den värsta svängen i Hökarängen-personen vet man fortfarande inte vem den är.
Nej.
Men det som är intressant med det här, det är ju att en analys är att det fanns någon som ville bolaget illa. Man ville liksom säga att de har inte riktigt koll på sin informationsgivning, och det är ett sätt också att svartmåla bolaget och att hur dåliga de är. Och den här vi och dem-känslan, den har ju också, vi pratar om den här fanklubben och sen så på andra sidan då finns det ju blankare till exempel. Kan du säga något om den här vi och dem som också har omgärdat Fingerprint?
Ja, men du är absolut helt rätt, just att den här laddningen som var runt bolaget, och det fanns då väldigt många fans, det var ju väldigt tydligt att följa så att säga på chattar och på Twitter och annat. Men så fanns också den här liksom, det har varit mycket blankning i bolaget, och alla de här blankarna var givetvis hatade av de som då tyckte om bolaget såklart.
Och också så har man ju från Johan Karlströms håll också riktat misstankar mot EBM. Alltså när de kommer och misstänkliggör ledningen. Då menar jag också Johan Karlström till exempel och väl hans försvarare. Att här så verkar EBM också ha läckt till blankare.
Ja, den typen av påståenden om någon form av konspiration mot bolaget, den är ju, ja, den har funnits under väldigt många år. Det stämmer. Och det är också så här ganska unikt att man tar den approachen i försvaret, så att säga, att man går väldigt direkt på och anklagar, så att säga, motparten för någonting då som är skumt eller halvkriminellt liksom. Så att det har varit många hårda och speciella turer här. Så är det.
Det här var ju någonting med traders, alltså före detta traders som jobbar inne på EBM skulle ha tjänat på liksom väldigt negativa nyheter då, som EBM har kommit med.
Det ska ha utretts till viss del internt, men det har aldrig blivit någonting, så att säga, av det. Men jag kan anta att försvaret menar att det borde utredas mer.
Och vem ska utreda det här egentligen? Mm. Är det verkligen ska man inte ha en extern utredare som ska utreda detta och så?
Absolut. Ja. Det sätter ju givetvis fokus på en så att säga känslig punkt, tror jag, att även EBM och när de tar beslut om sina olika då tillslag och rassier, så det är också liksom en...
Det är också kurspåverkan.
Ja, till viss del, absolut. Så att det är också en information som kan vara känslig. Liksom. Och det har ju aldrig kommit fram någon, vad jag känner till, någon utredning för att det skulle ha läckt någonting där då, så att säga, liksom att det skulle ha lett till någonting sånt. Till någonting, vad jag vet. Men visst, det är klart att där måste ju även EBM tänka liksom, på att de har rätt kultur internt och att alla så att säga, sköter sig och gör rätt saker. Liksom.
Tanken är ju svindlande, måste jag säga.
Mm, nej, men det att man skulle göra, ta en position innan en rassia, ja, det...
Det är ju bra, det är mycket pengar i det.
Mm. Ja. Kan vara.
Okej, det här, vi har inte sett någon överklagan som har kommit in ännu, men båda parter har sagt att de ska överklaga detta. Och Johan Karlström har skrivit så här i ett pressmeddelande, jag citerar: "Jag konstaterar med stor förvåning och besvikelse att Stockholms tingsrätt har kommit fram till en slutsats som jag och mina försvarare menar är felaktig. Mot bakgrund av tingsrättens dom har jag dock för bolagets bästa beslutat att lämna styrelsen i Fingerprint Cards AB." Det har han sagt. Och bara detta att han har fått sitta som styrelseordförande, jag har också tyckt att det är konstigt, men det kan väl också vara från bolagets sida. Vi har förtroende för det här, för den här personen, till det händer någonting annat. Men ja, jag vet inte.
Absolut, nej, men det är väl ett tecken på just hans starka ställning i bolaget. Man kan ju jämföra med Ola Rolén på Hexagon, som ju också var föremål för insiderutredning. Och,
som också har varit storägare här i Fingerprint.
Precis. Det var ju då ett helt annat sammanhang. Det var ju en process i Norge där han blev helt frikänd, ska sägas också. Men han behövde ju inte, så att säga, avträda sin position i Hexagon under den tiden, utan han satt kvar där. Och han har ju också en väldigt unik position i det bolaget. Att återigen, om det kanske hade varit en mer vanlig vd eller vanlig ordförande, så kanske det inte hade varit på samma sätt i Fingerprint då.
Och också om någon har drivit på bolaget så pass också mycket som man har också gjort, och även skadat bara genom att handla vid de här tillfällena, så har man skadat. Ja, men det finns ju något som heter lojalitetsplikt till exempel, men det kanske är en helt annan historia. Liksom, hur mycket skadar man ett bolag om man gör på vissa sätt?
Nej, men jag tycker att det är en mycket intressant fråga. Det är ju inte alls utrett i det här fallet. Liksom. Man har ju ett jättestort ansvar som vd för ett börsbolag att måna om bolagets bästa. Liksom. Men i det här fallet så har det ju inte blivit någon, så att säga, någon utredning kring det eller liksom någon efterföljande del. Liksom. Sen har ju då, ska ju sägas att Johan har ju fått lämna både vd-posten och nu då också ordförande-posten, så att han har ju ändå tagit en konsekvens så. Liksom.
Mm. Och man kan säga också det här twittrandet, det var oklart för marknaden och också för bolagets sida flera gånger. Vem är det som twittrar? Är det han som privatperson eller är det han som storägare? Vem twittrar här egentligen?
Mm. Mm. Absolut. Nej, och han gjorde ju också väldigt många spektakulära uttalanden både på Twitter och i media. Han skulle ju exempelvis så uttalade han sig om bolagets värdering, de skulle bli större än Ericsson och liknande. Så det har ju varit väldigt många, för vilket bolag som helst på börsen, väldigt anmärkningsvärda utspel från en sån hög person i bolaget. Så är det ju. Och det är väl liksom det som är, om man kollar tillbaks nu så Fingerprint har inte varit ett jättespännande bolag på ganska många år. Det är liksom, de tuffar på, de har nya modeller, de har utveckling, men det har inte blivit det här superbolaget som de då talar om. Det har inte blivit det här superuppköpet av någon stor aktör. Idag så liksom, ja, kör de på absolut. De har en rejäl omsättning, men det går liksom upp och ner beroende på hur mycket som mobiltillverkarna köper helt enkelt. Så det är liksom, ja, det här är liksom mer en, idag är det mer en produkt som ska absolut vara med i en telefon, men det är inte så här liksom rocket science-produkten längre liksom. Och planerna på att då komma in på andra områden, det här med liksom då kortbetalningar och att ha ett fingeravtryck där och kan komma in i bilar och sånt, det har ju gått väldigt långsamt. Så det är väl egentligen liksom lite tråkigt att bolaget inte är så spännande idag liksom egentligen. Utan några få väntar fortfarande på det här stora så att säga, supergenombrottet på någon nytt område liksom, men det har inte kommit än.
Det kanske kommer, det vet man ju inte. Men det finns ju också något, jag tänker på det när du pratar nu, att det finns ju något så här, alternativkostnaden, ekonomiskt term. Och jag kan tänka mycket på min alternativa tid. Det kanske du sitter och tänker på nu till exempel. Vad kan du hade kunnat vara ute i fina solen? Nej, men det finns ju, här tänker jag också på det alternativa bolaget. Alltså det finns ju också, de kanske aldrig har kommit så här långt utan honom. Eller så har de kommit mycket längre. Ja, det vet man ju faktiskt inte. Det är ju vissa saker man aldrig liksom får reda på här. Liksom, är det bästa personen som är på bästa platsen?
Nej, precis. Man kan ju aldrig veta om det var liksom, om det är optimalt utfall. Men jag tror ändå att väldigt många är överens om att utan Johan Karlström så hade det aldrig kommit
så här långt.
Nej, det tror jag inte. Det är liksom, han har ändå haft en unik förmåga liksom att driva bolaget framåt liksom, och varit verkligen så här liksom, ja. Som det verkar då gjort allt för att, så att säga, få det att bli någonting. Sen som det har varit optimalt i alla lägen, det vet jag inte.
Men, i er bok så, som ni skrev, som ni kom ut med 2017, så ville han inte medverka.
Stämmer.
Varför inte?
Lite oklart, men han avböjde. Och vad heter det? Det tycker jag är synd, för att men det är ju klart att han jag tycker att boken i sig, han kanske inte tycker om alla delar, men den är väldigt så att säga, redogörande för vad som har hänt i bolaget. Lyfter fram både så att säga, bra och dåliga sidor, och för att hans röst skulle vara intressant att ha med där givetvis. Så att, jag vet inte om han trodde att det skulle bli en annan typ av bok än vad det blev. Jag kan inte säga. Det är också en spekulation.
Kommer det en bok två?
Ja, men ingenting som vi har bestämt just i dagsläget ska jag säga. Men för att det kan vara intressant att komma tillbaka och titta på det här bolaget just i och med att det är så många unika och speciella händelser. Johan Karlsson är ju en fascinerande person på många sätt också. Liksom både med sidor som kanske inte är helt lätt att få ihop alla gånger. Liksom. Så att vi får se i en framtid vad som kommer ut, men ingenting bestämt just nu.
Och är du förvånad över domen?
Nej, inte jätteförvånad. Den är ju, man ska väl säga, det är väl en ganska typisk svensk insiderdom liksom.
En halvmesyr.
Lite mellanmjölk liksom. Det är ungefär så här det ser ut. Så att, men det blir ju spännande att se, för jag tror att båda sidor har ju starka intressen av att förändra domen i hovrätten. Jag menar, åklagarna skulle nog gärna vilja se att man får fällande på någon punkt till, och kan Johan med sina försvarare få bort någon punkt, att han blir fria på ytterligare någon punkt, då kanske han kan slippa fängelse. Så att jag tror att det är nu i hovrätten som det blir liksom kanske ännu mer laddat. Så får vi se hur lång tid det tar att komma upp till hovrätten. Men det är ju egentligen där som målet kommer att avgöras. Så att säga. Jag kanske inte kommer att gå till HD till slut. Men i hovrätten så är det ändå en ny match. Och båda sidor har liksom mer att visa. Liksom.
Om du går till HD så skulle det vara kul. Vad är allmän information för något?
Absolut, och det, visst, där är ju liksom alla insidermål, och inte minst det här då, intressant just för att få fram liksom någon form av liksom praxis på vad är det som gäller. Liksom. När är det allmänt känt? Vad är insiderinformation? Det är någonting som man då har brottats med i väldigt många år nu. Där tillför ju varje mål som går långt mer liksom praxis och underlag för framtida bedömningar. Så att det vore ju bra. Det är ganska få insidermål som har gått i HD.
Stort tack för att du var med i podden Affärsvärlden Magasin, Per Agerman.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein. Mer information om Affärsvärldens journalistik hittar du på affärsvärlden.se. Och där finns jättemånga analyser och artiklar också som rör Fingerprint Cards AB, såklart. Den här podden är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!